För tredje året på raken presenterar Ålandsbanken rekordresultat när bokslutet för 2021 visar ett rörelseresultat på 49,2 miljoner euro. 2020 var rörelseresultatet ungefär 10 miljoner lägre och det i sin tur var 20% högre än 2019 som då var ett rekordår. Peter Wiklöf, bankens vd, är naturligtvis nöjd.
Vi har ju då återigen då goda nyheter att komma med. Vi gör ju ett rörelseresultat för 2021 på 49,2 miljoner euro. Vilket jag tycker att det är ju riktigt bra. Jag är på jättegott humör och det är klart att den där man tittar på vad som har hänt under 2020 och 2021 så kan man ju lite reflektera kring att det där är ju de två pandemiår som vi just har genomlevt. Och vårt resultat har gått från 33 till 49 under pandemiåren. Det är ju inte tack vare pandemin, utan det är ju trots pandemin. Så att jag tycker att det är ett riktigt starkt resultat som vi klarar av att leverera under 2021. Och den här trenden som vi har haft, den håller ju i sig även då när vi mäter avkastning på eget kapital. Då är vi uppe nu på 14%. Jag såg att SEB kom förra veckan ut som också då är en fullservicebank på samma sätt som oss. De hade 13,9. Swedbank kom nu på morgonen. De har 13,2. Så att vi av de som har rapporterat och som jag har sett så ligger vi ju fortsatt i topp där. Vilket också naturligtvis känns tillfredsställande. Liten bank att kunna göra det. Om vi sammanfattar några av de här punkterna från året så kan man väl säga att egentligen är ju allt rekord. Vi har aktivt förvaltat kapital och det vi sköter att våra kunder är på rekordnivåer, utlåningen är på rekordnivåer, inlåningen är på rekordnivåer, intäkterna är på rekordnivåer och vi måste vara ärliga och säga att kostnaderna är ju också rekordhöga naturligtvis, men sammantaget leder det här till också ett rekordresultat. Vi går ju lite mot strömmen, vi öppnade ju ett nytt kontor i Uleåborg som har fått bra start på året. Vi är nu igång med det här hypoteksbolaget Borgo och som då ägs tillsammans med ICA-banken, Ikanobanken, Sörby och Partners. Och de har nu börja göra verksamhet och börja göra lån in i den där. Jag kommer lite tillbaka till den. Sparbanken styrelse att de också ansluter till den där. Det där är ju jätteskoj för i praktiken sköter vi ju allt härifrån Åland. Och vi har ju egentligen satt upp och våra centralfunktioner hanterar ju nu en bank till då på den svenska sidan. Under året vi sålde ju rättigheterna till Åland Index till Duconomy. Man ska ju komma ihåg att vi har ju fortsatt ett starkt ägarintresse i Duconomy. Men vi gjorde ju det för att få till en enklare och bättre struktur för Duconomy så att de kan fortsätta sin globala expansion. Och det där har ju också gjort att man fick ju med här nu för ett par veckor sedan både IKEA-koncernen och Citibank, alltså amerikanska, den stora amerikanska banken, deras riskkapitalbolag City Ventures, för att vara med och supporta på vår globala resa. Sen var det ju där vid halvårsskiftet så kommer ni komma ihåg så ville ju Rättig inte längre vara försäkringsägare i Allandia Försäkring. Så då satte vi ihop ett konsortium och skapade Allandia Holding som tog över Rättigs aktier. 24,9% och vi är ju en av de största ägarna i Allandia Holding. Så Allandia Försäkring blev ett intresseföretag till Ålandsbanken via den där konstruktionen.
Ja, Ålandsbanken gör ännu ett rekordår. Intäkterna ökar med 17%, rörelseresultatet med 24%, men också kostnaderna ökar med cirka 15%. Kostnadsökningarna drivs bland annat av nyanställningar och investeringar på IT-sidan. Crosskey expanderar. Men då till det enda som Peter Wiklöf egentligen är missnöjd med.
Enda punkten där jag är missnöjd med det här året så är ju nedskrivningarna. För nedskrivningarna är på samma nivå som i fjol. Och i fjol, om ni kommer ihåg, så tog vi ju ganska omfattande reserveringar för den här covid-krisen. Då, att man ska ju vara proaktiv där, så myndigheterna kräver ju det av oss. Så vi reserverar ju ungefär 2,5 miljoner i fjol för kommande bekymmer på covid-sidan. Vi har ju fortfarande inte sett någonting inga covid-relaterade bekymmer. Och vi har inte rört den där reserven på 2,5 miljoner. Vi har inte löst upp någonting av den under det här året. Ändå är vi på samma nivå. Jag kommer tillbaka till den lite egentligen. Den tycker jag är för hög. Det är den negativa överraskningen under det här året. Allt annat tycker jag egentligen är på positiva sidan. Men det är klart att ska man ha någon nedskrivning så är det ju bättre att ta det när man har ett väldigt starkt underliggande resultat. Och det är ju det vi har, för att då landar vi ju ändå på ett rörelseresultat som är upp 24% och 49,2 miljoner.
Så till frågan om dividend. Ja, den blir ordentlig, säger Peter Wiklöf.
Någon dividend då, brukar ålänningarna fråga. Man går på stan och det blir en ordentlig dividend. Det vill säga, i praktiken fördubblar vi ju dividenden från i fjol. Då. Från 1 euro 2020 blir 2 euro 2021. Och vi ändrade ju, Q3 ändrade vi våra finansiella mål. Då sa vi ju att vi ser att vår lönsamhet och vår affärsmix gör ju att den här avkastningen på eget kapital kommer upp. Det gör att från det att vi tidigare har sagt att vi delar ut 50% av vinsten, och det ser ni att vi har följt ganska långt de här 4 senaste åren, så ändrar vi till att vi ska dela ut 60% av vinsten. Och det är klart att 60% det är en högre andel av en större vinst, för vi har ju resultatet då 2,55 per aktie. Så den underliggande säger då 1,55 i den. Men samtidigt ser vi nu att vi står inför det att vi ska överlåta en bolåneportfölj i Sverige. 12 miljarder, det kommer att frigöra väldigt mycket kapital. Så vi sa att då passar vi nu på att ge ytterligare lite dividend. Så sammanlagt 79% av resultatet och 2 euro. Det hoppas vi att våra ägare uppskattar då. Jag gjorde den här bilden för jag tycker att den här är fascinerande. Vi har aldrig sett ett åländskt företag leverera så här mycket återbäring till sina ägare utan att man har... Ja, det hände ju när chips såldes, men då var det ju slut. Det var ju den sista, eller om Birka säljs egentligen. Men det här är ju en löpande verksamhet där vi tror att vi kan fortsätta att växa och gå vidare. Men om man tittar nu på... Vi gav ju ut dividenden för 2019, januari 2021, och vi gav ut dividenden för 2020, april 2021. Och om bolagsstämman nu väljer att gå på styrelsens förslag, så kommer vi då på bolagsstämman här i mars att besluta om 31,2 miljoner i dividend. Då har vi ju, när den delas ut då i april, har vi levererat ut 62,4 miljoner i dividend på 16 månader. Och samtidigt har vi också nu då ett bemyndigande, dels från bolagsstämman, men där vi också har, för det här behöver man fråga Finansinspektionen, och Finansinspektionen har gett oss tillstånd att återköpa egna aktier för 10,5 miljoner. Tanken är ju det att vi ska börja nu då efter att vi har kommunicerat vårt resultat, så alla vet vad det är som gäller. När det där är gjort, då har vi i så fall distribuerat tillbaks nästan 73 miljoner euro till våra aktieägare på 16 månader, och det har nog inget åländskt företag ens varit i närheten av att göra tidigare. Det där är jag jättestolt över. Och då har vi fortsättningsvis en verksamhet där vi tror att vi ska tjäna mer och kunna gå vidare.
Ålandsbanken gör rekordår efter rekordår och delar ut rekorddividend i år. Men finns det några farthinder på vägen? Peter Wiklöf säger att de två främsta orosmolnen är pandemin, där vi visserligen börjar se ett ljus i tunneln. Också det säkerhetspolitiska läget i Ryssland oroar.
Pandemin är ju inte över, men restriktionerna verkar ju spela. Nu verkar ju experterna här i våra närområden vara, till och med de här finska myndigheterna, pratar Hans Alvin, och de pratar ju om att nu måste vi bara lära oss leva med det här som är kvar. Att det får vi se om det kommer den beslutet på att det här inte är en samhällsfarlig, anses vara en samhällsfarlig. Det är klart att om det alla är rädda för naturligtvis är ju att det kommer en ny variant. Just att varje gång man känner att vi är klara med det här så kommer det en ny variant som återigen gör att vi måste ner i skyttegravarna och vi måste börja titta på en annan vaccin. Det är klart att det påverkar ju. Det är ju vi oroliga för. Ukraina är ju naturligtvis också någonting som man får att i praktiken, att hur ska Ryssland kunna dra sig ur det där utan att starta krig egentligen? Och det är väl den stora frågan, i och med att man har bullat upp på det där sättet. Så att någonting vill de ju ha för att betala för hela den kostnaden och det de har gjort där egentligen. Så det, vad betyder det då? Ja, det är klart att Krim betyder ju ingenting. Det är väl kanske lärdomen där egentligen. Krim kunde de ju ta utan att det var restriktioner i 2 år. Sen hade vi glömt, västvärlden glömt bort att de tog Krim egentligen. Och så där. Så att det, ur ett ryskt perspektiv så var ju den helt briljant. Men nu har ju västvärlden flaggat upp där egentligen. Så det där är man ju... Det som händer antagligen är väl att Ryssland skjuts ju närmare Kina och de här sakerna och det blir en allt starkare konstellation. Ryssland är ju ingen stark ekonomi. Ryssland är ju en svag ekonomi. Jag tror att det där att en av de man funderar på att vad är det? Vi kan ju naturligtvis inte låta Ryssland plocka territorium och territorium med vapenmakt. Det går ju inte att acceptera det. Men i grunden är det väl få som vill gå i krig för Ukrainas skull egentligen. Men kommer de här sanktionerna och dem så jag tror inte att det här är farligt för Finland, men det är klart att i en värld där det kommer nya sanktioner, Ryssland går in och säger att de här sanktionerna faktiskt på riktigt skulle fungera. Och du skulle sätta Ryssland i en situation där ekonomin kollapsar. Är det bra då? Eller vad händer då? Jag tror att det är den riktigt farliga situationen. Om du helt plötsligt har ryska ledare där ekonomin kollapsar, då måste de ju hitta någon annan gemensam fiende. Då blir det verkligen farligt. Men det är ju en bit från det där. Så vi får väl hoppas att det blir vapenskrammel och så hittar man något sätt som gör att Ryssland kan backa undan med ansiktet i behåll.